Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. SafeTeam, din partner i säkerhet.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu fortsätter serien Det nya kalla kriget som handlar om det politiska stormaktsspelet i världen. I det här avsnittet medverkar Mikael Claesson som är generallöjtnant och Försvarsmaktens insatschef. Hör honom hur man inom Försvarsmakten ser på situationen Ryssland-Ukraina och vad som görs i Sverige med anledning av det. Vilka delar av Sverige som är militärstrategiskt viktigast. Hur man ser på hotet från Ryssland. Hur kinesiska investeringar i Sverige kan påverka vår försvarsförmåga. Liksom vad den nya tidens hybridkrigsföring innebär.
Det som jag tycker är intressant i sammanhanget är att utifrån den här domänmodellen titta på vad är kritiska sårbarheter, inte bara militärt utan i hela samhällskroppen. Hybridkrigaren kommer att kontinuerligt leta efter de exploaterbara sårbarheterna och göra allt vad som går för att bryta upp och förstöra och tränga sig in så att säga i dem för att åstadkomma mesta möjliga skada helt enkelt.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Mikael Claesson.
Och Mikael, vem är du?
Ja, jag är i formell mening Försvarsmaktens insatschef och det innebär att jag är under ÖB ansvarig för operationer, insatser, incidentberedskap, all annan beredskapsverksamhet och naturligtvis också då det som rör internationella insatser.
Vad är din bakgrund inom Försvarsmakten?
Oj, det kan ta upp större delen av podden. Nej då, men jag är nu snart inne på mitt 38:e år i Försvarsmakten. Jag är uppvuxen i armén och pansartrupperna. Jag har jobbat väldigt mycket med för att vara officer i och för regeringskansliet, både på Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Jag har varit förbandschef i Afghanistan. Jag har varit chef för markstridsskolan, jag har jobbat på högkvarteret i olika omgångar. Jag har varit inriktnings- och därmed utvecklingschef innan jag blev insatschef då i nuvarande befattning. Så att en lång rad befattningar under lång tid och mycket utomlands. Jag kan säga också att förutom insatser utomlands så har jag jobbat 4 år i Bryssel på NATO-delegationen där. Och jag har studerat under 3 år i Tyskland på deras generalstabsakademi. Så att en spretig kan man tycka men lång militär bakgrund.
Det här med insats då, den som inte har stenkoll, vad är det för skillnad mellan vad du gör och vad ÖB gör som är högst upp i Försvarsmakten?
Man kan säga att ÖB har ju, vi är ju en enrådsmyndighet som det heter, så det är klart att ytterst är ju ÖB ansvarig för allt. Men sen har han ju fördelat ut sitt ansvar på sammanlagt 4 stycken direkt underställda chefer. Det är produktionschefen som ansvarar då för förbandsutbildning och materiellproduktion och den typen av verksamhet. Det är chefen för ledningsstaben som ansvarar för beredning av alla ärenden egentligen som ÖB ska fatta beslut om. Det är chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och det är insatschefen, det vill säga jag, som ansvarar då för den mer handgripliga genomförandet av operationen.
I det förra avsnittet av Trygghetspodden så sa den militärstrategiska experten Stefan Ring att världen är på väg mot ett nytt kallt krig med 3 aktörer, USA, NATO, Ryssland och Kina. Delar ni på Försvarsmakten den här bilden eller hur ser ni på omvärlden?
Det är väl frågan om vad man menar med ett kallt krig. Alltså den traditionella benämningen på ett kallt krig, det är ju en slags positionering och ett slags konkurrensförhållanden utan att det utbryter så att säga, då militärt våld eller för den delen krig i den hetare meningen så att säga. Principiellt sett, om Stefan nu syftar på en situation där vi har ett antal låsningar mellan ett antal stora aktörer så håller vi definitivt med. Och jag kanske högst personligen då ser att det finns risk för att utbryter så att säga då våldsamheter av en eller annan karaktär. Men i grunden så tror jag att vi delar ungefär samma uppfattning om vart vi är på väg.
Just nu så fokuseras det mycket på situationen mellan Ryssland och Ukraina. I samtalet mellan Rysslands och USAs vice utrikesministrar som hölls tidigare den här veckan så sa Sergej Ryabkov att Ryssland inte kommer att invadera Ukraina. Litar ni i försvarsmakten på det här?
Nej, det gör vi inte, för Ryssland har redan invaderat Ukraina. Ryssland har illegalt annekterat Krim. Man har utan tvekan understött aktiviteter som går under benämningen separatism i östra Ukraina. Så att jag påstår att det är redan ett faktum. Och vi kan ju bara konstatera att med den militära kapacitet man bygger upp runt om gränserna till Ukraina så finns möjligheterna och förutsättningarna, och de kan inte uteslutas.
Utifrån hur ni ser på det här, och vad gör ni inom Försvarsmakten just nu med det svenska försvaret på grund av omvärldssituationen och på grund av Rysslands agerande just nu?
Man kan ju säga, om vi backar bandet, så redan 2015 och förelagningen, precis som jag var inne på då, efter att Ryssland hade invaderat Ukraina första gången, så skedde ju någonting väldigt dramatiskt. En total omsvängning egentligen i den försvarspolitiska inriktningen. Och vi är nog alla överens om, både försvarspolitiker och vi inom myndigheten, att det var inte tillräckligt det som skedde då. Inriktningen var tydlig, men resurserna var otillräckliga. Det har ju i någon mening då upparbetats en fortsättning och en ganska kraftig ökning av försvarsanslagen, även om vi började från en ganska låg nivå, eller väldigt låg nivå till och med. Och det är ju själva grunden att både försvarspolitiken och naturligtvis vi själva är helt överens om att det sker någonting, eller har skett en ganska dramatisk omsvängning i de säkerhetspolitiska förutsättningarna, grundförutsättningarna. Och som motiverar så att säga då en utveckling och en tillväxt i försvarsmakten av svensk försvarsmåga. Utöver det, så inom mitt uppdrag så ligger ju uppgiften att hantera så att säga svängningar, förändringar och påverkan och kriser väldigt närtida. Och då använder vi ju Försvarsmakten som ett aktivt instrument. Det aktiva försvaret talar vi om. Så att man nu inte har bilden av att det här bara är en oändlig tillväxtcykel eller sekvens på 10 år. Utan att vi faktiskt har ett problem här och nu som vi måste använda med det vi har. Och det är min uppgift att göra det. Och det handlar ju väldigt mycket om att finnas på plats i känsliga områden med rätt resurser i rätt tid. Och framförallt så handlar det om att kunna bygga och vidmakthålla en lägesbild som ligger till grund för både mina beslut och naturligtvis ÖBs beslut i förlängningen också. Så att det är väl en inramning av vad vi gör så här i det stycket.
Rent konkret då, alltså har ni till exempel mer flygplan upp i luften, eller fler soldater på några ställen, eller fler båtar ute i vattnen, eller hur ser det ut på den fronten?
Ja, det är ju allt det du tar upp är ju exempel på den typen av åtgärder som jag vidtar. Och det här fluktuerar ju lite grann fram och tillbaka beroende på då vad som de facto händer i det geografiska närområdet som ligger då inom mitt ansvarsområde. Men ett bra exempel på den typen av åtgärder, det kan handla om att stationera ytterligare så att säga, eller förstärka incidentberedskapen genom att flytta stridsflyg till Gotland, operera från Gotland och därmed korta reaktionstiderna. Det kan handla om att aktivera så att säga, då beredskapsförband som finns i en väldigt hög beredskap men som inte är utplacerade så att säga, då, i en geografisk riktning. Och det kan handla om att förstärka närvaron till sjöss för att möjliggöra sjöövervakning och så vidare.
För det här är ju någonting som du sa som har pågått under många år, och med all sannolikhet så kommer det fortsätta under många år också. Hur ska man orka upprätthålla det här på lång sikt? För att det här kostar ju pengar, och det här kostar liksom arbetstimmar och tid och så under liksom en oöverskådlig tid, kanske framöver under många år.
Det är ju helt riktigt, och det vi strävar efter det är att hitta kopplingen mellan det vi i Försvarsmakten kallar för förbandsproduktion, alltså utbildning av förband, utbildning och träning av förband. Det vill säga att det som är omedelbart gripbart är naturligtvis en resurs som står till förfogande och som vi använder, men som också är ändlig. Och det innebär att för mig och produktionschefen så är det oerhört väsentligt att vi hittar en planeringsmodus där ordinarie förbandsverksamhet, alltså utbildnings- och träningsverksamhet, genomförs på rätt plats, i rätt tid, med rätt resurs, och att man har så att säga möjlighet att tillgripa till exempel skarp ammunition eller andra resurser som krävs för att kunna lösa en beredskapsuppgift samtidigt som man då bedriver träning och utbildning.
I förra avsnittet sa Stefan Ring också att om Ryssland får framgång med sitt agerande i Ukraina nu så finns det en ökad risk mot de baltiska länderna framöver. Hur ser ni i Försvarsmakten på det här? Delar ni hans uppfattning?
Jag tror att det finns en rimlighet i Stefans resonemang. Det gör det. Det finns en slags förhandlingsteknik från rysk sida som, får jag prata utrikiska två sekunder, som bygger på principen what's mine is mine, what's yours is negotiable. Så att man flyttar fram positionerna hela tiden. Så den risken finns naturligtvis i olika stycken. Jag tycker inte heller att man ska utesluta riskerna när man ser på just länder som har pekats ut i närtid. Sverige och Finland med andra ord. Som av olika skäl, och jag lägger ingen värdering i det, har valt en säkerhetspolitisk lösning som inte bygger på kollektivt försvar och försvarsgarantier. Så att vi ligger också, vilket har visat sig, i farans riktning. Men jag utesluter inte ryska intressen i Baltikum.
Om vi tittar då, både på kort och på längre sikt, vilket militärt hot utgör Ryssland mot Baltikum och mot Finland och Sverige?
Det där är ju en väldigt spännande fråga som det naturligtvis går att spekulera kring. Som insatschef i min roll så förhåller jag mig till det enkla faktum. Finns det militär kapacitet? Finns det offensiv kapacitet i mitt närområde och som på olika sätt skulle kunna utveckla militärt våld eller militära operationer mot Sverige? Det räcker för mig. Alltså, det finns andra som får bedöma graden av intention. Men när denna offensiva kapacitet eller överhuvudtaget kapacitet finns, då använder vi och agerar med det aktiva försvaret helt enkelt för att försöka motverka, att besegra planen, att förhindra att planen sätts i verket genom att vara på den plats vid den tidpunkt som erbjuder någon typ av sårbarhet.
För det här är något som är ganska intressant och som lyssnarna kanske funderar på, att ni inom försvaret måste ju säkert tänka ganska mycket framåt och planera och så. Utifrån det som sker nu, hur tänker ni just utifrån det vi pratar om, att det som händer nu händer i Ukraina men det som händer sen kanske händer i Baltikum? Alltså, hur fungerar det hos er här?
Vi har, precis som du säger, ett planeringssystem som förhåller sig, och det ansvaret är ju utnycklat på olika aktörer. Man förhåller sig till olika tidsperspektiv helt enkelt. Det är ju allt ifrån mycket av det som händer här och nu som faller inom mitt ansvarsområde, likväl som vi måste ur perspektivet militära förmåga, så vilka militära förmågor krävs för att kunna lösa min uppgift om 10, 15, 20 år. Och de här tankarna måste ju få existera samtidigt och ska göra på det sättet också. Det vill säga att vi bygger kontinuerligt kunskap om militär förmågeutveckling, om teknikutvecklingen som gör att vi har förutsättningar att fatta beslut som gör att vi är relevanta i alla de här olika tidsrymderna. Och en del av det är ju att väga in geopolitiska och geostrategiska överväganden, att följa omvärldsutvecklingen, analysera omvärldsutvecklingen och försöka dra slutsatser av hur ryskt i det här fallet säkerhetspolitiskt tänkande och strategiskt tänkande utvecklas över tid.
Utifrån den omvärldssituation och den hotbild som nu finns då, vilken militär förmåga har Sverige att försvara sig både i nuläget och på längre sikt?
Ja, det enkla svaret är att vi har den militära förmåga som försvarspolitiken har inriktat oss emot. Och vi vet ju naturligtvis alla som jobbar professionellt med det militära försvaret att vi kommer från en era där vårt huvudfokus har legat på internationella krishanteringsinsatser. Och det sätter ju ramverket för, så att säga, hur förmågepaletten ser ut. Och vi hade ju inte haft den försvarspolitiska inriktning som vi nu har fått både 2015 och 2020 om vi hade varit, så att säga, fullständigt inriktade på ett nationellt försvar. Därmed inte sagt att vi går tillbaka till den här gamla tragiska debatten om enveckas försvar eller någonting i den stilen. Utan vi har ett kompetent, modernt försvar. Vi ser behov av att fortsätta utvecklas både förmågemässigt och i fråga om uthållighet. Men gör inte misstaget att döma ut försvarsmakten med det vi har idag. För det är en modern och kompetent försvarsmakt med hög tillgänglighet och hög kompetens.
För det här är ju, som du säger, säkert någonting som man kan diskutera i oändlighet, hur lång tid man kan försvara sig. Men om man tar då den svenska försvarsmakten kontra då Ryssland, som ändå är, får man säga, det stora hotet i omvärlden just nu. Alltså, om det skulle hända någonting och Sverige skulle hotas av Ryssland, så hur väl står sig den svenska försvarsmakten mot ett ryskt hot?
Återigen en situation som måste sättas i ett operativt och taktiskt sammanhang. Det är klart att Ryssland är ett land som är en kärnvapenmakt och i den meningen naturligtvis kan eskalera en konflikt till en nivå som inte vi kan. Tittar man rent konventionellt och jämför förutsättningar så kan vi ju konstatera att Ryssland är till ytan världens största land. Vi utgör inget hot mot Ryssland. Det är med all sannolikhet så att vi måste se den typen av konflikt i kontexten av en större situation. Och det är också ett stort land med en stor militär förmåga som Ryssland måste balansera så att säga, sin samlade kraft i flera riktningar. Och i den enskilda duellsituationen så är jag inte särskilt orolig, utan vi har en mycket god förmåga att mäta oss med allt tänkbart motstånd.
I det förra avsnittet så pratade vi om den strategiska militära betydelsen för Gotland och för Norrland. Vilka delar av Sverige anser ni i Försvarsmakten har störst strategisk betydelse?
Förutom de två du räknar upp så vill ju jag alltid ta tillfället i akt att slå ett slag för västkusten. Och rent operativt så kanske inte västkusten är det man i första hand tänker på. Men strategiskt och i förlängningen operativt så är den strategiska försörjningen av Sverige, och inte bara Sverige utan hela Östersjöregionen, inklusive Finland som trots ett totalförsvarskoncept med förhandslagring av strategiska produkter och så vidare, också är beroende av försörjningen som till yttermera visso egentligen kommer då ifrån den svenska västkusten. Antingen in i Göteborgs hamn och via lastbil, järnväg till Östersjöhamnar och vidare. Eller via kusttrafik så att säga då till både Finland och Baltikum. Utöver det så är Göteborg också Norges största hamn, och tänker man sig en bredare konflikt där NATO är en av parterna och där norskt försvar bygger på en större NATO-operation, så är man även i det fallet beroende av ett inflöde som har med Sverige att göra. Så västkusten definitivt. Och utöver västkusten så vill jag påstå att möjligheten att försvara det vi normalt sett brukar kalla för nedre Norrland är ett ytterligare militärstrategiskt viktigt område. Och då tänker jag sträckningen Östersund, Sundsvall ungefär.
Och varför är det viktigt?
Ja, vi har ju uppgiften att kunna ge och ta emot militärt stöd. Och det är ju en illa dold hemlighet naturligtvis att den förhandslagring och annat som finns i Norge av olika skäl skulle kunna var en möjlighet för både svensk vidräkning att kunna ta emot militär hjälp, men också att kunna ge militär hjälp så att säga då, för att möjliggöra en förflyttning till tredje land.
Det här var alltså de delar som är strategiskt mest betydelsefulla, och det här kanske går hand i hand, men vilka delar av Sverige är mest militärt sårbara?
Ja, jag skulle vilja säga att återigen då ett område som västkusten och hamnarna på västkusten där vi har en slags överlappande militär och civil funktionalitet är ett exempel på en känslighet, en potentiell sårbarhet.
För nu kommer det i alla fall ett nytt regemente till västkusten. Hur påverkar det?
Det påverkar väldigt handgripligt skulle jag säga. Alltså förutom den rena försvarsförmågan så är det också så att det skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan de olika civila aktörerna i både naturligtvis Göteborgs hamnar som del av ska vi säga då en näringslivsmotpart. Men också andra aktörer i området, så att det skapar goda förutsättningar, och det ger också så att säga en internationell genklang i den meningen att militär närvaro i förhållande till strategiska hamnar ger också ytterligare rent kommersiella förutsättningar, så att det finns många ska vi säga, dual use effekter som följer av detta.
Utifrån det här då, med den strategiska betydelsen och sårbarheten, vilka delar inom Försvarsmakten eller vilka militära förband tycker ni är det viktigast att satsa på nu?
Med mitt perspektiv och mina utgångspunkter så är det viktigast att vi nu konsoliderar förmåga här och nu. Det vill säga att det vi behöver förstärka och förbättra här och nu för att egentligen bygga bort de kvarvarande brister som finns från den tidigare försvarspolitiska inriktningen. Det är absolut viktigaste. Här och nu är för mig alltid det viktigaste perspektivet. Det som sen är oerhört väsentligt, det är att vi efterhand bygger och inför ny teknik med utgångspunkt ifrån arvet, det vill säga det vi har. Men också för att bygga kunskap för att kunna fatta beslut om mer genomgripande tekniksprång.
För det här var också någonting som Stefan Ring tog upp, några olika områden där Sverige ligger efter. Men vilka områden tycker ni att vi ligger efter nu på grund av att det kanske saknas pengar eller materiell från det som har varit tidigare?
Jag tycker att ett högst väsentligt område som vi dessutom har förklarat som militär domän, operativ domän bland mark, sjö, luft och cyber, det är rymdbaserade förmågor. Och där jag menar att teknikutvecklingen gör, bland annat genom miniaturisering och det faktum att även små och medelstora länder som Sverige kan skaffa sig ganska robust egen förmåga genom att nyttja de förutsättningar vi har då att gå vidare med utvecklingen i rymddomänen. Och det jag tänker på konkret, det är ju möjligheten att förstärka och göra vår egen kommunikation så att säga mer robust genom egna kommunikationssatelliter, små satelliter. Eller att för den delen kunna bygga en robust rymdlägesbild och därmed förstå bättre hur vi kan röra oss och inte röra oss med hänsyn till hur andra aktörer uppträder i rymddomänen. Så att rymden är viktig och den ska vi satsa på.
Och just det här med rymden är ju någonting som Trygghetspodden med all sannolikhet kommer att ta upp inom kort. Så att ni som tycker att det här låter intressant, ni kan vänta så får ni höra mer inom kort. Om vi går tillbaka till det här som är på marken då. I den ökade satsningen på Försvarsmakten nu ingår att det blir 5 nya regementen och en ny flygflottilj i landet. I det förra avsnittet när vi pratade om Norrlands ökade betydelse så tog vi upp Kiruna. Kommer att återuppstå något nytt regemente där? Till exempel I-22 som utbildade i Lapplandsjägarna. Eller hur ser ni på Kiruna och liksom norra Norrland så?
Det är viktigt med militär infrastruktur över hela landet. Sen är det alltid en avvägning var man ska upprätta ett nytt förband och inte. Och vi kan väl konstatera från Försvarsmaktens sida att personal är en ansträngd resurs just nu och kanske den största begränsningen. Därmed inte sagt att det skulle vara ointressant att titta på möjligheten att öppna ytterligare baser eller för den delen regementen i den delen av Sverige. Absolut. Så att inom ramen för kommande försvarsbeslutsprocesser så tror jag att det är en högst relevant fråga att titta på förutsättningarna för.
Nu är det här politiska beslut hur mycket pengar som tillförs till Försvarsmakten. Men om ni fick bestämma, hur många nya regementen och kanske flygflottiljer anser ni skulle behövas för att Sverige skulle uppnå den försvarsförmågan som ni tycker är befogad?
Ja, jag tycker det är viktigt att vi är överens om att det är inte med regementen och infrastruktur vi försvarar landet utan med krigsförband. Och precis som jag var inne på i förra frågan så är det ju en ganska finstämd avvägning mellan hur vi disponerar våra utbildningsplattformar så begåvat som möjligt. Återigen, det är viktigt att ha så att säga, militär infrastruktur i militär geografiskt viktiga områden. Det är solklart. Men det är så att säga, med krigsförbanden som vi operativt och taktiskt så att säga, vinner kriget. Och det innebär att vi bör, enligt mitt sätt att se det, i första hand i det läge vi befinner oss, se till att de utbildningsplattformar och utbildningsresurser som vi förfogar över idag, inklusive de 5 som nu är under utveckling och uppbyggnad, att de maximalt utnyttjas innan vi lägger mer resurser på att etablera ny infrastruktur. Det är väl kortversionen av vad jag står.
För de lyssnare som kanske inte är så involverade i det här fungerar, kan du förklara kort skillnaden mellan det här med regementen och det här som du pratar om nu, liksom hur man agerar militärt?
Ett regemente kan ju närmast beskrivas som en utbildningsplattform eller en slags infrastrukturbas för militär verksamhet, men är inte liktydigt med ett krigsförband. Ett krigsförband kan uppträda på en mängd olika platser i landet och bo och leva och verka under tillfälliga former. Men ha sin hemmabas kopplat till ett regemente och kanske också sin uthållighet och kopplat till fortsatt utbildning av personal, rekrytering och så vidare till en viss geografisk region. Men krigsförbandet som utvecklas och utbildas vid detta regemente eller vid den flottiljen, som sagt, kan taktiskt och operativt uppträda i stort sett över hela landet.
När det gäller det här med personal då, behöver värnplikten utökas så att det finns fler som kan försvara Sverige?
Principiellt sett så skulle jag säga ja. Vi har ju en planerad tillväxt inom ramen för fattat försvarsbeslut. Och där vi, lite grann beroende på hur man räknar, går mot en personalvolym om kanske 90 000. Och beroende på hur man räknar in personalreserv hela vägen upp till 100 000 2030. Och det är ju en kraftig utökning. Och med den kvalitet vi vill lägga i värnpliktsutbildningen så åtgår det också en ganska stor mängd utbildningspersonal. Och återigen så är jag inne på de här avvägningarna att tveklöst ja, vi behöver personal, vi behöver kompetent personal och vi behöver framför allt så att säga få tillgång till den yngre generationens kompetens inom både cyberområdet och en lång rad olika andra moderna tekniker. Så tveklöst ja, men hela tiden en avvägd väg framåt. Alltså det är ingen lösning på kort sikt att kalla in ytterligare 20 000 människor för att vi kommer att ha svårt att balansera en kvalitativ utbildning. Och sen gäller det en annan typ av avvägning, det vill säga att när vi går framåt med vår kontinuerliga analys och vårt sätt att tillgodogöra oss teknikutvecklingen så kommer det också att behöva ställas emot antalet människor som brukar den här nya tekniken i ett militärt system. Så att det finns inga enkla svar i det här fallet heller. Men generellt sett, ja, vi behöver bli större. Vi blir större. Vi kan möjligen öka takten något. Men ständiga avvägningar och en klok väg framåt.
Hur är viljan då att vilja både arbeta inom Försvarsmakten och att göra värnplikten?
Jag skulle säga att just nu så vi fyller ju alla våra utbildningsplatser, både värnpliktiga men också de vidareutbildningarna till specialistofficer och officer. Likaväl som vi fyller befattningarna vad avser då anställd personal, alltså kontinuerligt anställda soldater. Så att intresset är stort, vilket är oerhört glädjande. Samtidigt som det sätter press på oss att hela tiden vara en relevant och aktiv arbetsgivare som faktiskt attraherar den kompetens som vi så väl behöver.
Nu har vi pratat om det militära försvaret, men som lyssnarna har kunnat höra i serien IT-säkerhet och cyberhotet så finns det en stor digital hotbild mot Sverige. Och som vi har kunnat höra så genomförs det hela tiden IT- eller cyberattacker mot oss. Jämte de här verbala hoten som Ryssland framför mot oss i väst, har ni kunnat se någon ökad digital aktivitet från Ryssland riktad mot Sverige under den senaste tiden?
Det som är ett signifikativt tecken just inom cyberdomänen, det är svårigheten att attribuera, som man säger, attacker till en specifik aktör. Man kan ha uppfattningar, man kan ha tankar och så vidare. Men det som är ett karaktärsdrag för den här domänen, det är just att ofta använda icke-statliga aktörer som frontar den här typen av problem. Och därför så är det också oerhört komplicerat att faktiskt attribuera och göra den här distinkta kopplingen till en statsaktör. Det som vi definitivt kan säga det är att under de senaste åren så har ju intensiteten i fråga om cyberattacker ökat. Så långt kan jag sträcka mig att konstatera att det är ett faktum.
Precis, och det här är ju också flera personer som medverkade i den serien också sagt. Men om man tittar då bara, just i och med att det är väl sån väldigt hetsk stämning då och det här med Ukraina är så aktuellt. Även om ni inte kan peka ut Ryssland specifikt, har ni kunnat se någon ökad aktivitet ändå totalt under de senaste tiden som skulle kunna kopplas till det som händer då, kanske Ryssland och Ukraina?
Det är en fråga som jag inte kan svara på själv, utan jag ser inte hela den bilden av informationsmiljön. Så att jag kan med mina utgångspunkter inte direkt påstå att det finns pikar, utan snarare då som jag säger en jämnt stigande ström av aktiviteter i cyberdomänen. Men jag kan inte sitta här och säga att jag har sett direkta pikar i närtid.
Under det förra kalla kriget, om vi nu kallar det här för ett nytt kallt krig, så stod ju Warszawapakten och NATOs militär mot varandra. Men det här framväxande då, eventuella nya kalla kriget är ju mycket mer komplext än det gamla. Och just det här digitala hotet är en del av det. I avsnitt 93 så berättade till exempel David Lindahl från FOI att under 2020 så rapporterades det i media att iranska cyberangrepp mot Israel eskalerade till att Israel svarade med fysiskt våld i form av oförklarade explosioner i Iran. USAs president Joe Biden har i tal också tagit upp risken för att cyberattacker övergår i fysiskt våld. Och utifrån det här nu att Ryssland, som vi hörde, löpande genomför cyberangrepp mot både våra grannländer och mot Sverige och att det här dessutom är någonting som går uppåt över tid. Hur ser ni i Försvarsmakten på risken för att de här cyberangreppen från Ryssland går över gränsen och det övergår i en väpnad konflikt?
Oerhört komplext förstås. Det man kan konstatera Det är ju att vi, alltså Sverige, i grunden har en beredskapslagstiftning och egentligen en juridisk bottenplatta som överhuvudtaget gör det möjligt för regeringen att göra bedömningen av vilken typ av attacker eller kluster av attacker som till syvende och sist konstituerar ett väpnat angrepp. Och det där tror jag man får söka svaret. Det är klart att det finns risker och det hänger ju också ihop med den föregående frågan och i vilken utsträckning det faktiskt då är både folkrättsligt och på annat sätt rimligt att kunna attribuera en motståndare och göra det med en sån säkerhet att man kan fatta beslutet med en hyfsat säker känsla att det här faktiskt konstituerar ett väpnat angrepp. Jag tror att det här är ett område som vi måste behandla mycket mer, tänka mer kring, öva mer och faktiskt väga in just den aspekten av vilka aspekter. För jag menar, vi lever fortfarande med en slags krigsbild som är väldigt traditionell. Och det menar inte just vi i Försvarsmakten utan att vi som land och kanske stora delar av västvärlden lever med en krigsbild som är väldigt andra världskrigslik och det är fysiskt våld och det är de klassiska fysiska domänerna mark, sjö, luft. Men just vad som konstituerar ett väpnat angrepp i en domän som vi kanske inte nödvändigtvis direkt uppfattar eller omsluter som militär eller som del av en krigshandling. Den är mer utmanande och mer komplex och den behöver vi fortsätta diskutera och träna på. Men jag tycker samtidigt att det juridiska ramverket finns ju där. Så förutsättningarna finns och därmed så har vi tagit ett steg mot att verkligen behandla det här som den operativa domän som det är.
För när man hörde dem som medverkade i den här serien så låter det nästan som att det pågår ett lågintensivt konstant krig i den digitala rymden, att det hela tiden angrepp som sker och så. Och även om ni, som du säger då, behöver tänka mer och planera mer för det här, hur ser ni då ändå konkret på att något sånt här skulle kunna hända? Och det kanske inom närtid. För att David Lindahl nämnde också det här att innan Ryssland gick in i Georgien 2008 så genomförde de just såna här cyberattacker. Och att det var en första del av den attacken.
Nej, men det är väl klart att jag menar cyberdomänen som fenomen, den kommer att nyttjas vid ett väpnat angrepp. Oavsett vilken aktör som vi nu rimligen kan tänka oss utföra ett sånt angrepp den kommer att vara aktuell. Både före, under och efter så att säga, det som skulle kunna betecknas då som ett väpnat angrepp eller till och med ett krig. Det här är ett faktum. Alltså, det handlar ett modernt krig idag. Det handlar om att exploatera sårbarheter oavsett var de finns någonstans. Den här symmetriska bilden av militär mot militär, den tror jag vi får göra upp med på allvar. Och det gäller ju också att vi då omsluter den slutsatsen eller drar den slutsatsen på ett sådant sätt att vi förstår vilket ansvar som åvilar hela samhället. Alltså det är totalförsvar 2.0 vi talar om och inte så att säga en återgång till var vi en gång kom ifrån under 60, 70, 80-tal och så vidare. Och där Försvarsmaktens kanske viktigaste roll, ja, det är ju att se till att våra egna system går fria. Att vi försvarar våra egna IT-system och behåller vår egen digitala förmåga. Samtidigt som det ligger ett ofantligt stort ansvar på alla offentliga miljöer, myndigheter, kommuner, regioner, likväl som näringslivet, att upprätthålla sin egen förmåga, att ta ansvar för det, den delen av cyberförsvaret.
Både i avsnitt 93 med FOI och i avsnitt 95 med hackarna så pratar vi om just det här med hur sårbart vårt digitala samhälle är. Och om någon verkligen vill göra skada på det svenska samhället så ska man gå på de stora leverantörerna av IT-system eller de stora teleföretagen, för då drabbas så många. Om Sverige skulle utsättas för en väpnad konflikt så kanske det inte går att genomföra sådana här digitala angrepp eftersom vårat skydd är för bra digitalt. Men däremot skulle ju specialförband kunna genomföra sabotage eller angrepp mot just de här stora IT- och teleföretagen. Vad gör Försvarsmakten för att förhindra att sånt här skulle ske om det uppstår en väpnad situation?
Återigen, vi har ju ett stort antal skyddsobjekt i våra listor. Vi har också en kvalitativ dialog med en lång rad olika myndigheter och i ökande omfattning med näringslivet kring vad som faktiskt är skyddsvärt. Sen är det en annan fråga vem som har jurisdiktion i olika skeden av en konflikt. Det är fullt klart. Men i och med att vi har en transparent och ständigt pågående dialog mellan oss och olika myndigheter så har vi en ganska god bild av var känsligheterna finns. Och därmed också möjlighet att omdisponera resurser och att samutnyttja resurser. Och att vi är beroende på vilket skede av en konflikt vi befinner oss också, att det är rätt myndighet som har lead på uppgiften och att vi antingen får stöd eller kan stödja om så behövs. Men i grunden är det ju återigen på det sättet att med våra utgångspunkter så är det de militära skyddsobjekten som vi i första hand skyddar. Och så måste vi se det, och det faller återigen då ett tungt ansvar på respektive myndighet att också värja, freda, försvara, skydda sina egna intressen. Men återigen, och sätter vi det i en totalförsvarskontext, så är det dialogen, transparensen mellan relevanta aktörer som är så otroligt viktig i det här sammanhanget.
För just privata företag har ju ingen möjlighet att sätta upp någon form av liksom militärt försvar mot just till exempel specialförband och så. Och det låter som att i och med att det blir mer och mer komplext med, alltså man har både luften, man har sjön, man har marken och sen har man även det digitala. Alltså det blir kanske mer och mer också för Försvarsmakten att försvara. Hur klarar ni av att försvara? Finns det möjligheten att det blir fler och fler objekt att skydda?
Det finns ingen möjlighet att vi någonsin kommer att oavsett hur snabbt eller hur mycket vi tillväxter att kunna finnas överallt. Utan det här handlar återigen om lägesbild. Det handlar om en ständigt pågående taktisk, operativ, strategisk dialog med alla relevanta spelare så att vi kan omdisponera resurser mellan de skyddsvärden som bedöms mest relevanta där och då i olika faser. Så att man inte betraktar det här som någon form av konstant förhållande. Det finns naturligtvis de skyddsobjekt som alltid kommer att vara högst väsentliga. Men det finns också de som i olika skeden kan uppfattas som mer eller mindre förutsättningsskapande för nästa del eller för att inte behöva gå vidare till nästa fas i en konflikt. Så att det här är en väldigt dynamisk verksamhet som måste bedömas och värderas och avvägas efterhand.
Ett annat inslag i det här komplexa så kallade nya kalla kriget hybridkrigsföringen är att länder har börjat använda migranter som ett slags vapen mot EU. Belarus gjorde det nyligen och Turkiet gjorde det för några år sedan. Sen kan man diskutera om det är en krigsföring eller inte. Men vad kan Försvarsmakten göra åt den här typen av hybridaktioner eller vad man ska kalla det?
Ja, i grunden så är det ju ingen uppgift som tillfaller vår del så att säga. Framförallt inte så länge det inte råder ett krigstillstånd. Utan det är andra myndigheter och det finns lagstöd för hur och på vilket sätt vi behöver kanske då kunna leverera stöd på ett eller annat sätt. Vad vet jag, det kan vara allt ifrån ledning till logistik, och vi var ju inte minst under flyktingkrisen 2015 involverade i att stödja olika myndigheter med olika typer av tjänster och resurser. Precis som under pandemin till exempel. Så att för vår del så är det naturligtvis en faktor som vi är medvetna om inom ramen för att förstå hela hybridkriget eller det tänkbara hybridkriget. Men vår uppgift är alltjämt att i den hybrida delen, det vill säga att i en sammansatt typ av krigföring som naturligtvis också innehåller militära komponenter, så är det ju i första hand det vi behöver fokusera på. Men vi är ju medvetna om fenomenet och vi är medvetna om riskerna, och vi är också inom vissa ramar beredda att stödja andra myndigheter som då begär hjälp och stöd.
Nu har vi pratat om flera olika typer, dels militär, vi har pratat om cyberattacker och användning av migranter i en slags hybridkrigsföring. Sen förekommer det också påverkans- och destabiliseringsarbete, inte minst på nätet, vilket vi kommer att prata om mer om i Trygghetspodden längre fram. Utöver de här sakerna, förekommer det andra sätt att bedriva hybridkrigsföring som ni har sett?
Det är ju, jag vet inte om andra former, utan vi, alltså rent doktrinmässigt så förhåller vi oss till mark, sjö, luft, cyber, rymd som innesluts så att säga utav en informationsmiljö som sträcker sig in i alla de här olika domänerna. Och det är egentligen där då vi ser olika kombinationer av medel och motmedel som i någon slags konceptuell mening skulle motsvara det då vi brukar beskriva som hybridkrigföring. Det som jag tycker är intressant i sammanhanget är att utifrån den här domänmodellen titta på vad är kritiska sårbarheter, inte bara militärt utan i hela samhällskroppen. Hybridkrigaren kommer att kontinuerligt leta efter de exploaterbara sårbarheterna och göra allt vad som går för att bryta upp och förstöra och tränga sig in så att säga i dem för att åstadkomma mesta möjliga skada helt enkelt. Och därmed så ligger det också då ett stort ansvar på alla som verkar i olika delar av samhällskroppen att också vara medvetna om styrkor och svagheter och därmed också kunna arbeta för att de här sårbarheterna faktiskt inte ska kunna exploateras.
För du sa ju tidigare att ni planerar mycket och ni tänker mycket på vad som ska kunna hända framöver. Så vad tänker ni utifrån hur samhället ser ut? Vilken annan typ av hybridkrigsföring skulle kunna komma mot Sverige eller vilka risker finns det, ser ni?
Ja, en dimension som faktiskt inte debatteras särskilt ofta. Den är så obehaglig så att den kommer nästan aldrig upp och den är väldigt känslig på olika sätt. Det är ju rena hot. Och då tänker jag på till exempel kärnvapen eller massförstörelsevapen i generell mening. Och som det då är väldigt svårt att värja sig emot men som samtidigt har en väldigt stark psykologisk effekt. Där tror jag att vi också, precis som under det gamla kalla kriget, behöver öva, träna och tänka på konsekvenser av den typen utav vapeninsatser. Så att just den här, det kanske inte är så hybrid i den allmänna diskursen just nu, men en otroligt viktig komponent att tänka kring när det gäller psykologin och dramaturgin kring hur man eskalerar en konflikt, eller för den delen deeskalerar en konflikt. Och som jag sa innan, att vi sitter ju inte på instrumentet att eskalera i kärnvapentrappan då, av förklarliga skäl, om man nu tar det som exempel. Men däremot så besitter vi både förmågan och möjligheten att skydda oss, kunna värja oss och motverka den typen av hot på andra sätt. Så där tror jag att vi behöver fundera vidare och inte minst öva, träna.
Det här med hybridkrigsföring och att samhället är sårbart. Stefan Ring sa också att ett problem är att det svenska militära försvaret är så beroende av det civila försvaret. Utifrån det här, det nya kalla kriget, om vi nu ska kalla det, har alltså tre aktörer där Kina är den tredje. Och Kina, sa han, agerar ju långsiktigt genom ekonomiskt inflytande i hela världen, inklusive Sverige. Hur ser ni i Försvarsmakten på risken att Kina ekonomiskt infiltrerar det svenska näringslivet och det civila samhället och att det i sin tur kan påverka den svenska militära förmågan?
Jag tror väl att principen eller fenomenet utländska direktinvesteringar som kan exploateras när man så önskar, det är ju ett lysande exempel på just det här med exploaterbara sårbarheter eller kritiska sårbarheter. Det är klart att det här är en stor risk. Den är identifierad på EU-nivå, den är identifierad på nationell nivå och jag behöver knappast påminna om 5G-frågan i det här avseendet. Jag tror inte att medvetenheten är 100-procentig än, vare sig i näringslivet eller inom samhällskroppen i övrigt, hur känsligt och allvarligt det här potentiellt är. Och jag tycker också att det påminner om vikten av att vi som är företrädare för staten och för statlig verksamhet också tar vårt ansvar i dialogen med olika delar av näringslivet för att faktiskt erbjuda, ska vi säga, alternativet i form av de högre värdena. Och det är nog en resa vi har kvar att göra och som vi inte har kommit över sedan det förra kalla kriget, då hela systemet byggde på ett väldigt förtroendefullt samarbete och en förtroendefull relation mellan just stat och näringsliv. Jag säger inte att det inte är så idag fullt ut, men det finns en betydligt rakare, ska vi säga, kontraktuell linje i relationen mellan näringsliv och stat och för en del försvarsmakten idag än vad det gjorde under det förra kalla kriget. Så att där tror jag att vi har en gemensam resa att göra. Att fostra varandra, att förstå så att säga, hur spelfältet ser ut och villkoren ser ut för både näringslivet, som naturligtvis har alla skäl att vilja överleva på en allt mer utsatt global marknad. Samtidigt som man då tar ansvar för nationella säkerhetsaspekter. Och det är klart att sådana frågor som var mindre känsliga för eller mindre närvarande för, som till exempel ägarförhållanden, spelar en väldigt stor roll. Det är solklart på det sättet. Och jag tror också att vi, ett lite jobbigt uttryck, men kompartimentalisering av vissa verksamheter där man också klarar av att dra tydliga linjer och gränser mellan vilka aktörer man samarbetar om vad med. den blir otroligt mycket viktigare. Jag tror att tittar man i fallet Kina så har ju länder som till exempel Australien efterhand behövt utveckla förhållningssätt till detta och ligger kanske några år före Europa och för den delen Sverige i hur man behöver se på den här typen av utmaningar.
Hur allvarligt ser ni på den här typen av utmaningar då från Försvarsmaktens sida?
Jag tror att riskmedvetenheten har ökat på ett ganska tydligt sätt de senaste åren. Och det är lite intressant med det svenska samhället som ofta beskrivs som ganska naivt. Men när någonting blir väldigt tydligt så går det trots allt ganska snabbt att ställa om mindset och skapa en sund, reflekterande och ifrågasättande inställning. Och jag tycker att vi är på god väg i det här fallet.
Den här nya omvärldssituationen är ju väldigt komplex och det är ju inte bara Ryssland och Kina utan det är ju på flera andra håll i världen också. Det finns oroligheter i norra Afrika och det finns i Medelhavet och flera andra ställen. Alltså hur tänker ni i Försvarsmakten på globalt på den omvärldssituation som både råder nu och som kommer att råda framöver?
Ja, med våra utgångspunkter så är det oerhört viktigt att titta på och analysera beroenden och flöden i världen. Det kan vara allt ifrån ekonomiska flöden till rena varuflöden och hur de sambanden egentligen fungerar. Men det är också viktigt att knyta ihop aktörskartan med ett antal olika händelser och möjligheter globalt sett. Tar man en aktör som Ryssland så måste vi ju faktiskt förstå att det är en klaviatur som sträcker sig från Arktis ner över Östersjöområdet, Centraleuropa, Svarta havet, Östra Medelhavet, Syrien, Norra Afrika, nu senast i Mali med till exempel etablering av privata militära kontraktorer eller företag och så vidare. Som spelar, apropå hybridkrigarens hela repertoar, på olika tangenter med lite olika tonalitet och olika kraft men det är likväl samma aktör som agerar globalt. Och på motsvarande sätt så kan man väl se på till exempel Kina som påverkar förutsättningar för till exempel handel och varuflöden och säkerhetsaspekter. Så att vad jag försöker säga utan att hålla på och peka finger i allt för hög utsträckning det är att ska man förstå den här typen av moderna konflikter då behöver man också zooma ut. Och inte minst titta på hur de kritiska sårbarheterna som jag har tjatat om faktiskt uppträder på en global arena.
I och med att hotbilden blir allt mer komplex, militärt och civilt flyter ihop. Hur hanterar ni på de olika myndigheterna som ansvarar för det här när olika områden överlappar varandra eller till och med krockar så att inte viktiga saker faller mellan stolarna?
Ja, ytterst är det ju ett stort ansvar som faller på regeringen. Att styra myndigheterna på ett sådant sätt så att uppdragen är tydliga och klara och att vad det förväntas, samverkan över myndighetsgränserna, att det också framgår. Den andra delen som följer av det är ju återigen då att det finns en sund myndighetssamverkanskultur och format och kunskap att kunna diskutera de här frågorna. Sen får jag väl tillägga det också att en sund prestigelöshet i umgänget mellan myndigheter är också viktig. Och finns då otydligheter, identifieras otydligheter, ja men då får man ju gå tillbaka till husse, det vill säga regeringen och kräva tydlighet i form av kompletterande beslut. Så att jag tycker att det svenska samhället och konstitutionella förutsättningarna bjuder faktiskt på de möjligheterna. Det gäller bara att utnyttja dem också fullt ut.
Till sist, nu har vi pratat om den ökande hotbilden i världen och det rapporteras också väldigt mycket i andra medier om det här. Om det finns lyssnare som är oroliga nu, vad vill du säga till dem?
Jag vill säga att man ska inte gå runt och vara rädd. Rädsla och panik är sällan svaret på den typen av utmaningar som omvärldsutvecklingen bjuder på. Utan jag tycker att vi ska vara så där sunt skandinaviska som vi faktiskt i botten kan vara. Nämligen att reflektera, andas genom näsan, titta på vad det här egentligen handlar om, analysera, använd sunt förnuft och lite fantasi. Då kommer vi att hantera de kriser som vi både har nu och som framtiden bjuder på.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.